Du lyssnar till Sunnepodden, en podcast om människor som bygger platsen. En podcast som lyfter fram intressanta personer som gör Sunne med omnejd till en alldeles särskild plats att bo och leva på. Och i studion idag har vi ingen mindre än Climate Arenas vd Johanna Krisa. Välkommen hit.
Ja, men tack så mycket Susanne. Tack för att jag fick komma. Jag är jätteglad för den här möjligheten att få berätta lite mer om Climate Arena.
Fint, och jag måste faktiskt också berätta för lyssnarna att vi har ju en annan väldigt liten gäst här också. Vi har toypuden
Kajsa.
Hej Kajsa, som fick vara med i bilen.
Ja, hon var lite nyfiken på Sunne hon också.
Hon var det.
Ja, så hon fick följa med. Hon vill veta var jag är någonstans hela tiden.
Ja, det är bra. Få med sig en sån liten. Men då är det ju faktiskt så. Jag hann säga att du är vd för Climate Arena. Men vi ska tala om för våra lyssnare som kanske inte känner till. Vad är Climate Arena?
Ja, men Climate Arena i korthet är en klimattestningsanläggning för bilindustrin. Och det låter ju väldigt, väldigt komplicerat. Men egentligen är historien att det började med skittunneln i Torsby, ska jag säga. Och där var bilindustrin och frågade om de fick använda den. Och då konstaterade dåvarande de som drev det att nej, men det är ingen bra mix mellan människor och bilar och fordon. Så att då startade ett separat projekt och det blev nu Climate Arena. Och jag vet att det är många som säger ja, men Climate Arena har varit igång ett tag. Och det har det. Men det har varit igång ett tag för att projektet har fått utvecklas med bilindustrin. Mycket har förändrats. Vi har elektrifiering, vi har bilar som går mot autonoma system. Det betyder att de alltså ska köras utan förare. Vi har en extrem teknikutveckling också på kommunikationen i bilarna. Och det gör att projektet har utvecklats. Men nu har vi kommit till den här punkten att vi har extremt täta konversationer med bilindustrin och pratar om hur vi kan utveckla det här projektet vidare ihop. Och jag tror att nu är vi vid den punkten där vi snart kommer att sätta igång.
Och den stora fördelen med en sån anläggning är naturligtvis att du kan använda den året runt. För jag tänker på skittunneln, den hade ju den. Det var ju det jättehäftiga med
och
den.
Och där har du ju helt rätt Susanne. Det är ju precis det som är egentligen den stora fördelen. Det är ju att vi kan använda. Årstiderna blir sekundära och egentligen så blir produktutvecklingen den primära. Alltså att industrin kan när de vid behov använda anläggningen. Och sen är det ju också det att vi har helt andra förutsättningar. När man är ute i naturen och kör, ja, då är det svårt att bestämma att det ska vara snöfall, 5 grader, 5 minusgrader och så vidare. Och det är ju helt inställbart i den här anläggningen. Och det gör att man kan repetera samma test om och om igen och därmed komma till testresultat mycket fortare.
Ja, så ordet climate kopplas egentligen till att ni styr klimatet i anläggningen.
Helt rätt, ja. Helt rätt. Och det är att vi bygger in klimatet och skapar så att säga klimatförutsättningar. Men det har också det andra aspekten och det är ju det större perspektivet. Vi pratar mycket om hållbarhet och det här har blivit en nyckel i det här projektet. Vi ska försöka skapa en hållbar anläggning utan CO2 eller koldioxidutsläpp. Och det är ju någonting som industrin trycker på. Bilindustrin är ju under extrem press. Inte bara att man ska elektrifiera utan man ska också tillverka och utveckla bilar på ett hållbart sätt.
Ja, för där kommer ju batterier och det kommer sådana aspekter. Precis. På. Även om det inte avgaser så gör vi ändå en viss påverkan på vårt klot.
Jo, så är det. Ja. Och så länge vi skapar transport och fordon så är det ju någonting som inte kommer försvinna. Och det är ju någonting vi ska utveckla istället. Så att därför så har det blivit. Så climate har faktiskt två, liksom en dubbel betydelse.
Ja. Då blir man också nyfiken. Vad är det som gör att Sunne är en särskilt lämplig plats för en så här stort projekt? För det ska jag också säga, för jag blir så nyfiken. Jag vill gärna visualisera. Hur stor anläggning behöver det vara? Få uppfarten på bilarna och behärska de här klimattemperaturgrejerna ni måste forsla in.
Ja, och nu ska jag liksom gå den här fina balansgången med hur mycket information får jag släppa och hur mycket är fortfarande lite hysch-hysch om. Men det jag kan säga är ju liksom att det här, vi pratar om en anläggning som kommer ta bortåt 460 000 kvadratmeter. Och det är stort. Det är några fotbollsanläggningar som kommer få plats där. Och det som är Tanken med det är ju att vi har valt Sunne på grund av just var Sunne är beläget. Och då pratar jag om att det är väldigt nåbart. Vi har flygplatser runt omkring, från Göteborg till Oslo till Stockholm inom 3 timmar. Det som har varit väldigt viktigt är att tåget går ända upp från Europa upp till Sunneområdet. För att istället för att köra upp bilar så vill man gärna sätta dem på tåg. Så det har varit en stor fördel. Sen så är det ju så att Sunne är ju också kallt på vintern. Så det finns möjlighet att köra ute. Vi har sjöar som fryser. Det finns en väldigt bra topografi. Väldigt bra vägar. Och sen är det ju det där med att folket i Sunne och folket i Värmland är vana vid bilar och bilindustrin. Så man älskar det. Så att det är inga problem att stänga av vägar för testkörning, för användning. Det finns liksom en kärlek till bilindustrin. Och det är ju någonting som verkligen har landat rätt i det här projektet.
Ja, motorintresset är stort.
Ja, extremt stort. Ja. Och det märker man i det här projektet. Och det är jätteroligt. Och sen är det ju en aspekt också med att testanläggningar förknippas ganska mycket med, ja men det är ganska skitigt, det är ganska tråkigt och det finns inte så mycket att göra för de som kommer upp och testkör bilar. Men här i Sunne finns det ju väldigt, väldigt brett utbud. Allt ifrån att man kan ha ett aktivt friluftsliv till att man kan idrotta, man kan åka skidor, man kan fiska. Men det finns ju även kulturlivet med teatrar, Västern och teater och det här aktiva Mårbacka i närheten. Och det gör liksom att man har ett, ja men man har någonting meningsfullt att göra också.
Man kan bygga runt, kan bygga runt detta. Vad kan man tänka sig att det är främst för, det kommer naturligtvis testförare.
Ja.
Men om man ska bygga en sån här anläggning så tar ju det många år, misstänker jag. Så att vad är det för sorts yrkeskapacitet och kunnande som krävs?
Ja, men nu är det ju så att vi har också en aspekt som jag kanske inte har nämnt hittills. Det är att vi ska digitalisera den här anläggningen också. Vi ska ha en digital tvilling. Så det är ju väldigt spännande och det betyder egentligen att man skapar en virtuell anläggning parallellt med den fysiska. Så att vi kommer ju ha ett brett spektrum av kompetenser som behövs. Självklart kommer vi behöva testförare. För vi kommer inte alla biltillverkare kommer skicka upp testförare hela tiden, utan det kommer vi även ha själva. Vi måste ju ha folk som håller det här igång operationellt, operativt, att det finns liksom de som sköter anläggningen. Sen är det även ingenjörer, för det är mycket testdata som ska samlas, det är mycket testdata som ska bearbetas, utveckla den här affärsidén som vi har konstant, så det kommer krävas ingenjörer av olika slag. Men sen kommer det ju även vara så att det finns jobb runt omkring. Vi räknar med att det är några 100 människor som kommer att vara här permanent. Och det betyder att det kommer ju behövas lite mer skolor. Det kommer behövas lite mer sånt runt omkring också.
Ja, bostäder.
Bostäder, ja. Hotellnätter och restauranger. Ja. Och det kommer ju finnas ett sånt behov. Och under byggnationen som vi räknar ungefär tar 3 år. Och vi räknar med att vara färdiga någon gång 2025-2026. Så är det nästan 1000 människor när det är som mest som håller på och bygger på det här.
Wow.
Så det är ju väldigt mycket som blir som kommer till Sunne under den här tiden.
Jättespännande. Vi kastade så rakt in i den här och visualiserade den. Det är fantastiskt. Men då tänker jag, måste få veta lite. Vem är du? Var kommer du ur? Och bilindustrin vet jag, berätta.
Ja. Ja, men jag har min bakgrund i bilindustrin. Som läste på universitetet nere i Köpenhamn och hade absolut inget intresse att ge mig in i bilindustrin. Hade inte tänkt mig något helt annat. Industrin har jag alltid gillat. Men jag har kanske inte varit någon förkärlek för bilindustrin, men fick då ett erbjudande från BMW som jag inte kunde tacka nej till helt enkelt. Och flyttade tillbaks till Sverige, till Stockholm och började på BMW. Och nu pratar vi 2004. Och sen dess har jag egentligen inte lämnat industrin. Så snart har jag varit 18 år i den här industrin och har en stor kärlek till den. Och den har ju verkligen tagit mig runt hela världen. Jag har haft den stora glädjen att med BMW få både jobba nere i München på huvudkontoret, vara i USA på lite olika projekt. Och sen så var jag även på Rolls-Royce. Motorcar ska jag säga, som man inte tänker att det är flygplanen. Men på Rolls-Royce Motorcars i England.
Wow, jag ler för att det är en av de snyggaste bilar som finns.
Ja, men det är helt fantastiska produkter. Alltså, jag har ju verkligen haft förmånen att jobba för ett väldigt bra varumärke. Och jag har väldigt mycket glädje. Jag har också fått lära mig massa språk på vägen. Så det är ju någonting som jag tar med mig. Men sen har jag ju fått vara med om en resa i bilindustrin. När jag började så var det ingen som pratade om elbilar. Vi pratade inte alls om elbilar. Vi pratade kanske lite om vätgas. Ja. Tyckte det var lite spännande, men det var ingenting som el fanns inte. Och när jag flyttade ner till München så började jag höra för första gången om ett elbilsprojekt. Och så var jag med och lanserade elbilarna. Och det är ju någonting som har skett på väldigt, väldigt kort tid. Och den rasanta utvecklingen som vi har är ju otroligt spännande. Så jag lämnade ju faktiskt, tänkte jag, bilindustrin för 4 år sedan. Och tänkte, nej, men nu ska jag se lite annat. Men har dragits tillbaka in i den igen under min tid i England. Och jobbat för lite andra varumärken också, som McLaren och lite sånt här. Så det är ju väldigt, väldigt spännande industri. Mm. Och jag har ju verkligen förälskat mig i den igen.
Mm. Härligt.
Ja, men så är det.
Ja, så är det. Och jag tänkte också nu så att du kan en massa språk, då lär ju vi här i Sunne få höra en massa internationella språk.
Ja.
För de som är testförare kommer väl liksom från de länder där, där bilarna byggs och utvecklas, och så kommer man hit och provar dem då i såna fall.
Ja, men det är precis. Och jag tror att de kommer komma hit och bli lika förälskade som jag har blivit i Sunne.
Ja, det låter bra.
Ja, men det är ju så här att jag blev ju rekryterad till det här projektet av gamla bekanta till mig som jag kände från mina tidigare år hos ett annat företag, och så fort jag hörde talas om projektet så blev jag ju helt tyckte att jag hade hittat hem. Jag tycker att det ligger rätt i tiden, jag tycker att det är ett spännande projekt, och sen så har jag haft förmånen att få vara här i Sunne en hel del och träffat allt ifrån de som arbetar på kommunen till lokalt näringsliv, till kulturlivet, till restaurang- och hotellnäringen. Så att, alltså, det har ju varit en otroligt rolig resa för mig.
Vad har du mötts av? Hur har det känts när du har träffat de olika...
Ja, men jag visste inte riktigt hur jag skulle tas emot. För jag är ju inte värmlänning. Det klingar ingen värmländska ur mig. Men jag har ju blivit väldigt, väldigt välkomnad. Jag har ju haft förmånen första gången jag var här. Det har liksom blivit ett så fint, fint minne. Så då träffade jag då Per Bransén från kommunen och Ola Persson från regionen. Och de tog mig runt med sin bil, och så åkte vi och tittade på de här områdena runt Getjärn, och jag fick liksom lära känna Sunne. Och så avslutade vi vår tripp på mormors glasscafé.
Åh, det var roligt, för vi hade ju Evelina här som är barnbarn till... Ja, och hennes mamma och mormor är det som driver det.
Det var så fint. Vi hade soligt och det var en sån fin dag. Och så hamnar man på det stället. Och det har ju liksom blivit kvar i mitt minne. För jag är ju en sån här som är mjölkallergiker. Och de hade den bästa veganglassen som jag faktiskt har ätit någonsin. Så jag tycker att det har varit helt otroligt välkomnande. Och det, jag överdriver inte, jag använder liksom superlativ, men det är så jag känner genuint. Och sen har jag ju haft förmånen att vara då på olika möten här och fått träffa det lokala näringslivet. Om det har varit på Ulsby herrgård eller Selma Spa. Och överallt så har jag liksom känt att det här projektet är väldigt, väldigt omtyckt.
Mm. Är det en nyfikenhet som finns? Och, om du skulle sätta 3 ord på de här människorna du mött, vad är det för ord som de står för som gör ändå att du känner att det här blir en bra plats om detta blir... Vi ska inte säga, det är ju inte klart än, 100-100. Men vi jobbar på det hållet. Men vad kan det finnas för 3 ord?
Men det är ju väldigt nyfikenhet. Skulle jag vilja börja med öppenhet för någonting nytt. Det har jag absolut känt. Och sen är det väl, jag vet inte om det är ett ord, men bilkärlek.
Det skapar vi nu.
Vi skapar det.
Och jag har inte bott här så länge, men jag bor där i 3 år och det är påtagligt.
Motorkärlek.
Motorkärleken finns ju här. Och vad roligt. Jag är fascinerad av det som kastar in i ett projekt, för att jag läste tillbaka här lite artiklar, och det har ju startats upp för nästan 10 år sedan man började ta de första kontakterna. Då var inte du på plats, men man måste ju ha en viss karaktär för att driva ett projekt som är så långsiktigt. Kan du berätta vad det är hos dig som inspireras av det, eller att du, ja, vad behöver man för människor runt omkring sig också som man ska jobba med för att jobba så långsiktigt, som att det kan ta 5-6 år innan vi kanske har igång det ordentligt?
Ja, men det är en spännande fråga. Det kanske är bra att jag kommer från en industri där det inte går så fort. Så jag är liksom van att projekt tar 5 år att förverkliga, eller kanske till och med 10 år när jag pratar om fordonsprojekt. Men sen är det ju så att man ska ha ett fantastiskt team runt sig. För att det är ju så att i ett sånt här projekt så är det ena dagen så är det jättekul och det går snabbt framåt, och så får man ett litet bakslag nästa dag, och så liksom måste man hela tiden orka och ta fram energin igen och fortsätta. Och jag tycker och upplever framförallt att i projektet så har vi ju en fantastisk sån här teamkänsla bland oss som jobbar med det. Och jag är jätteglad för att Torsten och Carl som har varit med från början och Björn som har drivit det stöttar mig ju fullt ut. Och att de också har vågat satsa på någon som kanske inte är den klassiska profilen på många sätt och vis. Jag är ju Det är ju inte helt vanligt fortfarande att det kanske är en kvinna som leder ett sånt här projekt. Mm. Men jag ska inte lyfta det för mycket. Men just att de verkligen har vågat satsa på det. Mm. Och sen har vi ju fått in många i projektet som är engagerade. Mm. Men sen är det just det här med runt om. Alltså det stödet som finns faktiskt här lokalt i Sunne. Skulle det vara så att jag jobbade mot motstånd, då skulle jag nog inte orka faktiskt. Nej. Det är väldigt, väldigt viktigt att man känner att, ja men, och också att företag kan ta kontakt med mig. Jag har liksom haft samtal helt förutsättningslöst med företag som Rottneros och andra. Mm. Och det ger väldigt mycket att man känner att, ja men, man kan ha en dialog och bolla idéer och tänka om, kanske inte direkt någonting relaterat till projektet, men vi pratar om kompetensutveckling generellt och liksom sådär. Det tror jag är viktigt.
Det är klart att det kan ju också ur detta, om när arenan är på plats, så också utvecklas utbildningar runt omkring som behövs lokalt för att föda in hela tiden, och ni ser var utvecklingen går. För precis som du säger, så är det ju en knepig industri, utmanande, rolig industri också. Ja. Att det rör sig hela tiden, och då gäller det ju att vara steget före.
Precis så är det. Och sen ska man ha, varför också projektet tar tid, och det ska jag vara ärlig med, det är ju att fordonsindustrin är ju inte några som springer på, alltså de har ju inte tagit fram, de är liksom distanslöpare, de är liksom inte de här sprintarna, utan förhandlingar med industrin tar tid, för de är vana vid att det ska ta tid. Och vi har ju en väldigt, väldigt bra dialog med dem idag, med många av de företagen. Och det är ju internationellt. Vi jobbar över hela Europa just nu i dialoger.
Ja, för det är ju mycket, jag menar, det är mycket pengar som behövs. När du säger att allting också mycket ska vara automatiserat. Mm. Och jag måste backa tillbaka där, för du talade ju också om att det skulle finnas som, är det som en simulator man tänker sig att det ska finnas parallell? Mm. Ungefär som flygkillar som sitter och tränar i SAS-plan JAS-plan, menar jag.
Ja, svåra. Och det kommer väl kanske inte vara som en byggd simulator, men man kan tänka sig liksom att det är en virtuell simulation liksom som sker. Och ja, men jag tror att den här aspekten är någonting som har utvecklats under det senaste året. Och det är ju för att industrin har tagit ett kliv och säger att, ja men, vi behöver inte bara testa fysiskt, utan vi behöver liksom den här simulationsverkligheten också av olika anledningar då i processerna.
Mm. Hur många är ni i den innersta kärnan som, hur kan man säga så, hur stora är ni idag, hur mycket måste man växa? Stötvis går det att avslöja sånt, jag vet inte sånt här också. Men, och de här tre killarna du nämnde, sitter ni i Stockholm än så länge?
De här tre är ju, Torsten, Nilsson, sitter ju i Torsby. De andra sitter ju utspridda över hela Sverige. Det är ju liksom ägargruppen, och sen är vi ju de som jobbar operativt, och vi sitter faktiskt över hela Sverige vi också. Jag sitter i Stockholm, medan det finns någon som sitter i Alingsås och någon som sitter i Göteborgstrakten och liksom över hela Sverige. Och vi jobbar väldigt intensivt ihop ändå. Mm. Och så har vi några som sitter i Tyskland som då är våra kontakter ner ditåt. Så att vi är ungefär ett 10-tal idag som liksom jobbar med det aktivt. Och det är klart att vi behöver växa. Jag är ju alltid sugen på expertis inom bilindustrin, och vi behöver någon duktiga på finans och sådär. Så det finns ju väldigt, väldigt mycket spännande jobb. Och sen när vi sätter igång med själva projekteringen och byggnationen. Och det vill jag också säga, att jag får ju lite propåer från folk här i Sunne, och det tar jag gärna emot. Som berättar om den expertisen de har. Och jag vill be om ursäkt om jag inte hinner svara på allt jättesnabbt, för att jag får ganska mycket, men jag tar gärna emot det. Jag tycker att det är jätteroligt om vi hittar här folk i trakten som är intresserade.
Ja, och då får du ju nästan som en kompetenskarta.
Ja, ja.
Människor hör av sig och talar om det här kan vi.
Ja.
Och det här kan mitt företag, och det här kan vi utveckla.
Ja, men precis. Ja. Så, ja, men jag har haft jättemycket unga också som säger att det här projektet tycker jag är jättespännande. Och om det finns en roll så är jag liksom jättepigg på att hoppa med. Jag tycker att det är jätteroligt. Och jag tycker att när det här intresset finns, och när man faktiskt också är beredd att hoppa in och jobba i det, ja, men då finns det ju ett genuint tro på det här, och det tar jag med mig när jag har en dålig dag.
Ja, ja. Vad är det man får? Är det mycket byråkrati och olika avtal? Vad kan jobbet bestå i?
Susanne, det är ju verkligen en bra fråga. Vad består inte?
Det är inte bara att åka omkring och äta godglass och så, utan det är säkert otroligt mycket annat som...
Det är göra podcast.
Ja, precis. Det är inte så dumt kanske.
Det här är ju en bra dag. Nej då, men det finns ju jättemycket som det består av. Mitt jobb är ju väldigt mycket konversationer med kunderna. Och det handlar ju om att ordna workshops med dem, föra samtal med dem om tekniken. Men även nu börjar det bli de här lite hårdare konversationerna om vad ska det kosta, pengarna, ja, och kontraktsperioder och sådana här saker som vi faktiskt har börjat prata om. Och där är det ju, ja, men det är ju lite tuffare konversationer som förs på kundsidan. De är inte bara tuffa, men spännande också.
Mm.
Och så är det andra kunder som kanske inte riktigt är lika långt. Och där är det mer att vi pratar om vad är det för något de tänker testa och prova. Så det är lite sånt som jag gör. Och sen är det ju konversationer på investeringssidan. Vi tittar ju fortfarande på att slutföra den här nya emissionsrundan. Så då har jag ju träffat jättemycket spännande folk inom näringslivet i Sverige. Det finns ju ett stort intresse för projektet. Det ska man inte sticka under stol med. Och jag har ju haft förmånen av att träffa dem och dryfta om vad framtiden är i deras syn. Och jag tycker att vi har haft ett väldigt bra genomslag på den sidan. Och sen så gör jag liksom de här konversationerna som kan handla om allt från 5G-utbyggnad i Sunne till energiförsörjning. Jag blir väldigt insatt i politiska frågor eller agendor här i Sunne och Värmland. Det kommer man inte ifrån.
Såklart. För det är ju, anläggningen är stor och det kräver kapacitet, långsiktighet på allt som du säger, boende och elektricitet.
Så man... Och mitt jobb är ju egentligen att förankra det här lokalt, men också att utveckla liksom företaget generellt. Så att, jag välkomnar ju när vi är lite fler, så att alla slipper bara titta på mig och höra mig. Men...
Det gör vi gärna, men det blir spännande, otroligt spännande. Och så hann du säga lite kort, det ska ju vara på en ganska stor yta ute vid Vetjärn. Och där misstänker jag, då var kanske inte du på plats, men det måste ha funnits en förankring där. Känner du till att...
Ja.
Att man måste ju prata lokalt med dem.
Ja, och det är ju väldigt, väldigt roligt. För vägföreningen och många av dem som bor i Getjärn har ju varit extremt välkomnande. Och de är ju till och med så att de frågar mig lite grann, hur går det? När får vi se det här? Och det är ju, tycker jag ju, är den bästa känslan. Och sen är det ju jättespännande att vi har Södra Viken som granne faktiskt. Och där är det ju, de utbildar ju de personerna som vi i framtiden kommer att anställa. Och det kan ju inte bli en bättre granne faktiskt. Så man hittar det där samarbetet. Och jag hade förmånen att få träffa dem nu över Teams, men förhoppningsvis snart också fysiskt, så att vi kan prata lite mer om det där.
Jag ska se att du är så talför. Jag måste bara tjuvtitta i mina papper så jag inte har glömt någon väldigt intressant fråga här. Vi har ju fått se en skiss, men man skulle ju kunna illustrera hur en anläggning ser ut. Det är ju lite som en enorm ishockeyrink. Om jag tittar på skissen som jag har framför mig. Vi får beskriva för lyssnarna här. Går det att säga, vad är det för olika... Nu är den här några år, så det har ju säkert hänt saker, men... Vad behöver finnas in i en sån anläggning?
Men absolut, jag beskriver gärna. Man ska se det som ett område med massa anläggningar. Så vi har en huvudanläggning med en lång, lång sträcka som är ungefär kanske 3 kilometer i, som man kör runt på. Och sen är det ju olika mindre anläggningar där man kan testa värme, där man kan testa kyla. Och de är ju uppbyggda på lite olika sätt beroende på om det ska vara kurvigt eller om det ska vara backigt och vilken typ av tester som ska utföras. Så att när man ser den färdiga anläggningen framför sig så kommer man liksom, tänk dig en stor, som du säger, en ishall, en gigantisk ishall och så lite små anläggningar runt omkring. Och det är klart att det kommer finnas lite såna här kontorsbyggnader, för det behöver vi också. För där kommer liksom våra ingenjörer sitta som ska analysera, och även de som är där kommer sitta där och analysera. Och så kommer vi ha lite byggnader som kanske är lite mer gym och träning och tänk restaurang och lunch och sådär. Så att det är som en liten,
liten by,
ett litet samhälle i miniformat.
Ser ni framför er, det är personbilar eller kan man testa? Långtradare, sådant också, eller främst personbilar?
Det är, vi har idag för lastvagnar förberett också. Och så har vi för personbilar, så det kommer väl vara en mix, har vi tänkt oss, framåt. Och det är ju det som gör det så spännande också, för att det är ju, framförallt är ju Sverige väldigt duktiga på lastvagnssidan. Och därför så är det ju spännande att öppna upp även för dem. Så att vi erbjuder det för allihopa. För hela industrin, så att säga. Men alltså, om man får drömma helt vilt så kan man ju tänka sig att det även kan testas andra saker i framtiden. Men det ska jag inte ge mig in på. Men drömma får man göra. Och det tror jag man ska ha lov att göra också ibland. För att jag tror just det här med att man konstaterade, jag lyssnade på radion här på vägen över på P4, och de sa ju det där med att till och med i Holland med skridskåkningen så är det problem för att kanalerna inte fryser på grund av klimatförändringarna. Så jag tror ju liksom att, nu ska inte vi testa skridskor, men jag tror att överhuvudtaget det här med att man bygger in klimat för testning och att vi har de här klimatförändringarna med extrem klimat, värme, kyla och att det är ändrade förutsättningar och att man då skapar någonting som har byggt in klimat, det tror jag har en stor, stor fördel. För olika testning av olika utrustningar och teknologier och olika slags fordon, om man kan tänka sig att de flyger eller
framåt är det ju. Vi vet inte, vi får se vad de mänskliga skallarna är kapabla att uppfinna. Alltså,
mänskligheten är ju fantastisk på det sättet att vi fortsätter anpassa och uppfinna. Så att jag tror ju att det finns en väldigt, väldigt spännande framtid. Och jag tror att om vi hela tiden tänker lite, är lite i framkant och tänker lite framkant, så kommer vi att ha ett väldigt, väldigt spännande företag i de kommande 5-10 åren. Det är ju mitt mål.
Och jag vet, Johanna, att det kanske är svårt att säga, men kan du ge en hint om när tror du i framtiden att beslutet sätts? Du säger du håller ju fortfarande på att prata med investerare och industrin och måste känna en trygghet i det. Men går det att säga till lyssnarna att där någonstans måste vi ändå säga att nu vågar vi sätta ner spaden?
Ja, alltså så här är det, att vi fortsätter ju, det finns ju en grundplåt i företaget, så att det gör, alltså då menar jag finansiellt, och det gör ju att vi fortsätter ju utvecklingen hela tiden, utan det stoppas inte. Och nu har vi ju till och med då tittat på att kanske ta fram någonting som går lite snabbare att bygga, för att vi lär oss också, vi är liksom med. Så att jag kan inte riktigt ge dig ett datum eller liksom ett tidspunkt där det är liksom nu eller aldrig, för att det här är ett pågående företag som liksom fortsätter. Sen kan det vara att vår tidslinje kanske skjuter på sig, eller att det vi gör kommer att ändras i den formen där vi, som hur vi bygger det. Men att det kommer bli det är jag övertygad om.
Tusen tack, Johanna Krisa, för att du tog dig hit, också med lilla pudeln som är i knät. Hon börjar se lite sömnig ut.
Hon har ledsnat på mig.
Hon har ledsnat nu, men det har inte vi. Men vi nöjer oss här, och så hoppas vi att vi får hit dig snart igen när spaden är satt i jorden.
Ja, men tusen tack, Susanne. Tack så hemskt mycket.
Jag ska också såklart tacka vår studietekniker här, Peter Obarius, och även Elias Klinell som ligger bakom signaturmelodin för Sunderpodden. Projektledare är Anneli Jansson och jag som har intervjuat heter Susanne Nyman. Och välkomna tillbaka.